I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Herre, kom med din helige Ande och tala du till oss genom ditt heliga ord, så att vi tar emot ditt ord, så att vi blir väl grundade i sanningen och visa till frälsning. Amen.
My dear friends,
kära vänner,
before I speak about the mission of the church, I would just like to say a few personal words.
Innan jag börjar att tala över mitt ämne om kyrkans mission, vill jag säga ett par personliga ord.
Last Saturday, our Wisconsin Synod in America declared itself to be in full fellowship with the Lutheran Confessional Church of Sweden.
I lördags förklarade vår evangelisk-lutherska Wisconsin-synod sig vara i full kyrkogemenskap med er lutherska bekännelsekyrka här.
I don't think that I will ever forget the moment when our president Naumann shook Dr. Erlandsson's hand as a symbol of our new fellowship with one another.
Jag tror inte att jag någonsin kommer att glömma det ögonblick när vår president Oscar Naumann räckte sin hand åt Dr. Erlandsson som ett tecken på denna kyrkogemenskap.
And the whole congregation of more than 1,000 people stood up and sang.
Och hela församlingen som utgjorde mer än 1,000 människor stod upp och sjöng.
Praise God from whom all blessings flow.
Prisad vare Gud från vilken all välsignelse kommer ned.
Praise him all creatures here below.
Lova honom alla varelser här nere.
Praise him above, ye heavenly host.
Lova honom där uppe i himmelska härskaror.
Praise Father, Son and Holy Ghost.
Lova Fadern, Sonen och den helige Ande.
It was a little hard for me to keep back the tears.
Det var något svårt för mig att hålla tillbaka tårarna.
When I thought of that first meeting that I had in 1972,
när jag tänkte tillbaka på det första möte jag hade med er 1972,
with Dr. Erlandsson and some of the other men,
Dr. Erlandsson och några ytterligare,
who were active in the movement to establish a Lutheran confessional church in Sweden,
som var aktiva i arbetet på att grunda en luthersk bekännelsekyrka i Sverige.
At that time we were not in church fellowship.
I den tidpunkten var vi icke i kyrkogemenskap med er.
But I very quickly learned to know Dr. Erlandsson and Sten Johansson and other men as men who wanted to be faithful to God's word.
Men mycket snart lärde jag känna Dr. Erlandsson, Sten Johansson och många fler som män som verkligen ville stå fast vid allt Guds ord.
And I was very pleased to notice that also the laymen in Sweden were very much interested in the same thing.
Jag var också mycket glad att lägga märke till att också lekmännen, många av lekmännen, var intresserade för samma bekännelse.
And it became very evident to me very quickly that here were people who understood what the mission of the church really was.
Och det blev mycket snart helt tydligt för mig att här fanns människor som verkligen förstod vad kyrkans mission är för någonting.
And that brings us then to our topic for this afternoon.
Och det för oss så över till ämnet för denna eftermiddags föreläsning.
The mission of the church.
Kyrkans mission.
The word mission comes from a Latin word which means to send.
Ordet mission kommer från ett latinskt ord missio som betyder att sända, sändning.
The mission of the church is therefore that which the church has been sent to do.
Ordet står alltså för det kyrkan är sänd att göra.
About this there is a great deal of misunderstanding there in America and I know also in Sweden.
Men det råder många missförstånd om vad mission innebär, både i Amerika och förmodligen också här.
Is it really the business of the church to improve the conditions under which men live in this world?
Är det verkligen kyrkans uppgift att försöka förbättra de mänskliga villkoren här på jorden?
Is it the business of the church to change the structures of society?
Är det kyrkans uppgift att försöka förändra samhällsstrukturerna?
In order to improve what is called the quality of life here on this earth.
För att söka förbättra vad man menar vara livskvaliteten här på jorden.
Many theologians in our time would say that this is the business of the church.
Många teologer i vår tid säger, ja, det är kyrkans uppgift.
In fact, they would say this is the main business of the church.
I verkligheten säger man, det är till och med kyrkans huvuduppgift.
But if we are to have a proper understanding of what the church is here to do,
men om vi vill ha en rätt förståelse av vad kyrkan har för uppgift,
we must have a proper understanding of what is meant by the kingdom of God.
Så måste vi ha en rätt förståelse av vad som menas med Guds rike.
There are two false understandings of the nature of God's kingdom which are very common in our time.
Det finns två felaktiga föreställningar om naturen av arten av Guds rike som är mycket vanliga i vår tid.
Pastor Johansson spoke of one of these earlier this afternoon.
Pastor Johansson talade tidigare här i eftermiddag om en av dessa felaktigheter.
It is the view of the kingdom which is held by those we call millennialists.
Nämligen den uppfattning som millennialistkriasterna, tusenårsrikets anhängarna, hyllar.
As you know, these people teach that Christ will return to this earth.
Som ni vet så lär dessa män att Kristus ska komma tillbaka på denna jord.
And will establish his kingdom here on this earth.
Och så upprätta här på jorden ett jordiskt tusenårsrike.
They say that when Christ came the first time he wanted to establish the kingdom but he was not able to.
Man säger att när Jesus kom första gången så försökte han upprätta ett jordiskt kungarike men han misslyckades.
And therefore he established the church instead.
Och därför så grundade han kyrkan som en ersättning för sitt misslyckande.
And they say that we are now living in the church age.
Och så säger man, nu lever vi under denna mellanperiod, kyrkotiden.
And then when Christ will come again for the 1,000-year reign, that will be the age of the kingdom.
Men när så Jesus kommer en andra gång tillbaka, då får vi ett jordiskt tusenårsrike.
And they say during that 1,000 years the ungodly will be everywhere suppressed.
Och då säger man under dessa tusen år så kommer de ogudaktiga överallt att hållas tillbaka och undertryckas.
And God's people will have everything just the way they want it to be in this world.
Och så har då Guds folk full frihet att få precis det de vill ha.
There will be no more pain or sickness or death.
Då blir det inte längre någon plåga eller sjukdom eller död.
But there will be a perfect social order.
Det blir ett perfekt samhälle.
A very similar view is held by those who are called the social gospelites.
En mycket likartad uppfattning hyllas av dem som predikar ett socialt evangelium.
So often people say that the millennialists are conservative and the social gospelites are liberal.
Ofta säger man att de som står för ett jordiskt tusenårsrike, de är konservativa. De som predikar ett socialt evangelium, de är de liberala.
And yet they are really brothers under the skin.
Och ändå är de bröder under skinnet. Ändå är de verkliga syskon.
For they both believe that the kingdom of God consists in a perfect life here on this earth.
För båda har den felaktiga uppfattningen att de tror att Guds rike består i ett perfekt yttre jordiskt tusenårsrike.
Only the millennialist Kilias believe that it will come through a special appearance of Christ.
Skillnaden är bara den att kiliasterna tror att detta rike börjar genom en särskild uppenbarelse, återkomst av Kristus.
And the social gospelites believe that it will come through government action.
Medan de som hyllar det sociala evangelium menar att detta rike kommer genom regeringars handlande.
But as I said, both of them have a wrong understanding of the kingdom.
Men båda har en felaktig uppfattning om vad Guds rike innebär.
In the gospel according to St. Mark in chapter 9 verse 1.
I evangeliet enligt Sankt Markus kapitel 9 vers 1.
The Lord Jesus says that There are some standing here who will not see death until they see the kingdom of God come with power.
Det säger Jesus att det är några som står här. De kommer inte att se döden förrän Guds rike har kommit i kraft.
Now, modern theologians, both the Kileasts and the social gospelites, say that Jesus was mistaken.
Nu säger moderna teologer, både Kileaster och de som företräder socialt evangelium, att Jesus tog miste.
He thought that the kingdom of God would be established before the apostles died.
Han trodde att Guds rike skulle grundas innan apostlarna dog.
But it didn't happen.
Men det blev ju inte så.
And so Jesus made a mistake.
Och så gjorde då Jesus ett misstag.
It doesn't seem to occur to them that maybe the mistake is made by them.
Tydligen går det inte upp för dem att det är de som gör misstaget.
It is clear that if the kingdom of God is a perfect social order, it is clear that if the kingdom of God is a perfect social order,
det är tydligt att om Guds rike består i ett perfekt yttre samhälle,
then that kingdom did not come before the apostles died.
Så kom förvisso inte den typen av rike innan apostlarna dog.
But Jesus said it would come before they died.
Men Jesus sa ju att det skulle komma innan de dog.
So if that is the kingdom, then Jesus was wrong.
Så om Guds rike är ett rike av den arten, då tog Jesus fel.
But those who believe that Jesus is God's son who cannot lie.
Men de som tror att Jesus är Guds son som icke kan ljuga.
And those who believe that the Bible is really God's inspired and inerrant word.
Och de som verkligen tror att Bibeln är Guds inspirerade och ofelbara ord.
Must believe that if Jesus said that the kingdom would come with power before the apostles died.
De kan inte annat än tro att om Jesus har sagt att Guds rike ska komma i kraft innan apostlarna dog,
then the kingdom must have come.
Så kom också Guds rike innan de dog.
And we believe that.
Och det tror vi.
And the whole Bible, the whole New Testament testifies to the fact that the kingdom did come.
Och hela Bibeln, hela Nya Testamentet vittnar om att Guds rike verkligen kom.
Jesus himself said,
Jesus själv sa,
that in John chapter 3 verse 6,
i Johannes 3 och 6,
that through holy baptism we come into the kingdom.
Att genom det heliga dopet så går vi in i Guds rike.
He said, except a man be born again,
om inte en människa blir född på nytt,
of water and the spirit he cannot enter the kingdom of God.
Av vatten och ande så kan hon inte gå in i Guds rike.
So the kingdom of God is there for everyone who is baptized.
Så Guds rike är för handen för var och en som är döpt.
Those who through baptism have been brought to faith in the Lord Jesus Christ.
De som genom dopet har först till tron på Jesus Kristus
are members of that kingdom.
Är medlemmar i detta rike.
And there were many, many people who were baptized before the apostles died.
Det var många som blev döpta innan apostlarna dog.
All over the world, as it was known at that time, there were people who believed in the Lord Jesus, loved the Lord Jesus, and called the Lord Jesus their King and their Savior.
Över hela den dåtida världen fanns det människor som trodde på Herren Jesus, som hyllade honom som sin konung, som älskade honom.
And in the Sermon on the Mount,
och i bergspredikan,
the Lord Jesus before his death talked about the coming of the kingdom.
Så talar Jesus om Guds rikes, om konungens ankomst före sin död.
And he clearly distinguished between a perfect life here on this earth and his kingdom.
Och han skiljer tydligt mellan ett fullkomligt liv på denna jord och hans eget rike.
So often modern theologians say that the kingdom of God will come when everybody has enough to eat.
Så ofta, man säger så ofta att Guds rike, det kommer när alla har tillräckligt att äta.
When there are no more hungry people in the world.
När det inte längre finns någon enda hungrig människa på jorden.
When there are no more oppressed people in the world.
När det inte längre finns några förtryckta människor på jorden.
When there are no more sick people in the world.
När det inte längre finns några sjuka i världen.
When everybody has a nice house to live in.
När alla har ett fint hus.
And nice clothes to wear.
Och fina kläder.
But you remember that the Lord Jesus said,
men kom ihåg Jesus sa,
that we should not say, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed.
Han sa, vi ska inte säga vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ha för kläder att klä oss med.
But he said, seek ye first the kingdom of God and his righteousness.
Utan han sa, sök först Guds rike och hans rättfärdighet.
And all these things will be added unto you.
Så ska allt det andra tillfalla eder.
He clearly there distinguishes between food and drink and clothing and the kingdom of God.
Där skiljer han tydligt mellan mat och dryck och kläder och Guds rike.
And in Romans chapter 14, the apostle Paul also agrees with that.
Och i Romarbrevet 14 talar aposteln Paulus i full överensstämmelse med detta.
And he says that the kingdom of God is not meat and drink.
Där säger han, Guds rike, det är inte mat och dryck.
But righteousness and peace and joy in the Holy Ghost.
Utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande.
And so the Lord Jesus could hold little babies on his lap.
Och så kunde Jesus hålla små bebisar i sitt knä.
And he could say, of such is the kingdom of God.
Av sådana är Guds rike.
There was the kingdom on Jesus' lap.
Där var riket på Jesu knä.
And nobody saw it with human eyes.
Och ingen kunde se det med mänskliga ögon.
But those who believe what Jesus says.
Men de som tror vad Jesus säger.
Know that the kingdom of God was there for those little children.
Vet att Guds rike var där för dessa små barn.
And every time a sinner is converted to faith in the Lord Jesus.
Varje gång som en syndare blir omvänd till tron på Jesus Kristus.
And finds forgiveness for all his sins in the precious blood of the Lord Jesus.
Och finner förlåtelsen för alla sina synder i Jesu dyra blod.
Then the kingdom of God comes to him.
Då kommer Guds rike till honom.
And Luther says that also in the second petition of his small catechism.
Luther säger också detta i lilla katekesen.
He says that when we pray, thy kingdom come.
När vi beder, tillkomme ditt rike.
That means that we ask God to send us his Holy Spirit so that by his grace we may believe his holy word and lead a godly life.
Så betyder det att vi ber Gud om att han ska sända sin helige ande så att vi tror hans ord och blir gudfruktiga.
And whenever men hear the word of the Lord Jesus.
Och när helst någon tror eller någon hör Jesu ord.
And when they come to faith in that word.
Och genom detta ord kommer till tron.
Then the kingdom of God comes to them with power.
Då kommer Guds rike till dem i kraft.
They may be without food.
De kanske är utan mat.
They may die in poverty.
De kanske dör i fattigdom.
They may live in a poor hut.
De kanske bor i en torftig stuga.
But they are the richest people on earth.
Men de är de rikaste människorna på jorden.
Of whom it is true, as St. Paul says, that all things are theirs.
Om vilka det är sant som Paulus säger, allting tillhör dem.
And so St. Paul says in Colossians chapter 1 verse 13.
Så säger Paulus i Kolosserbrevet 1:13.
That God has delivered us from the power of darkness.
Att Gud har befriat oss ifrån mörkets välde.
And has translated us into the kingdom of his dear son.
Och införsatt oss i hans älskade sons rike.
We don't see that kingdom.
Vi kan inte se detta rike.
But we know by faith that it is here among us.
Men vi vet genom tron att det är här ibland oss.
And we know that it is everywhere in the world where people know the word of our Lord and believe it.
Och vi vet att det finns överallt i världen där människor känner vår Herres ord och tror det.
And in Revelation chapter 1 verse 6,
och i Uppenbarelseboken 1:6,
the apostle John speaks of this also.
Så talar aposteln Johannes också om detta.
And says, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood.
Under honom som älskade oss och tvådde oss rena genom hans eget blod.
And has made us kings and priests unto God and his father.
Har gjort oss till kungar och präster åt Gud sin fader.
To him be glory in the church.
Honom tillhör äran i kyrkan, i församlingen, i evig tid.
And the whole book of Pentecost, the whole book of Acts,
hela apostlagärningarna,
The whole book of Acts is a clear description of how the kingdom of God came to this world.
En tydlig beskrivning av hur Guds rike kom till denna jord.
And we see there the fulfillment of what Jesus said to Pontius Pilate.
Vi ser där uppfyllelsen av vad Jesus sa till Pontius Pilatus.
My kingdom is not of this world.
Mitt rike är icke av denna världen.
To this end was I born, and for this cause came I into the world.
Till detta syfte är jag född, och av denna anledning kom jag i världen.
That I should bear witness unto the truth.
Att jag skulle bära vittnesbörd om sanningen.
And everyone that is of the truth,
och var en som är av sanningen,
heareth my voice.
Han hör min röst.
Those who are of the truth, they are members of his kingdom.
De som är av sanningen, de är lemmar, är medlemmar i hans rike.
He could have made a perfect world for his disciples.
Han kunde ha gjort en perfekt världsordning, perfekt samhälle för sina lärjungar.
He could have defeated all his enemies and all evil with his power.
Han kunde ha besegrat alla fiender och allt ont med sin makt.
When they came to take him prisoner in the Garden of Gethsemane,
de kom för att ta honom fången i Getsemanes trädgård.
He said one word and they all fell to the ground.
Han sa ett ord och de föll alla ner till marken.
With that power he could have escaped from his enemies.
Med denna kraft kunde han flytta undan från fienderna.
He could have saved his apostles from all evil in this world.
Han kunde ha bevarat sina lärjungar, sina apostlar från allt ont i denna världen.
But he would not have died for our sin.
Men han skulle inte ha dött för våra synder.
If he had come down from the cross,
hade han stigit ned ifrån korset,
when his enemies said, let him come down so that we may see and believe,
när fienderna sa, må han nu stiga ned från korset så att vi får se och tro,
he could have made them believe that he had the power to do it.
Så kunde han ha fått dem att tro att han hade makt att göra det.
And they would have believed, maybe, perhaps, that he was God's son.
Och de skulle kanske ha trott att han var Guds son.
But nobody in the world could ever believe again that God's son died for our sins.
Men ingen enda i denna världen skulle då ha kunnat tro att Jesus har dött för alla våra synder.
And when he talked to us about the kind of kingdom that he had come to establish,
och när han talade till oss om den arten av det rike som han har kommit för att grunda,
he said that we should take up our cross and follow him.
Då sa han, ta på er mitt kors och följ mig.
And so Luther says very correctly,
så Luther säger helt riktigt,
till the end of the world, his kingdom will always be a kingdom of the cross.
Till världens slut kommer Guds rike alltid att vara ett rike under korset.
Jesus could have fed all the hungry people in the world.
Jesus kunde ha gjort alla hungriga människor i världen mätta.
And he would not have needed 5 loaves and 2 fishes to do it.
Han skulle inte ens ha behövt 5 bröd och 2 fiskar för den saken.
And you remember that when he fed the 5,000 with 5 loaves and 2 fishes.
Och ni kommer ihåg att när han gav mat åt 5,000 utifrån 5 bröd och 2 fiskar.
Then they wanted to make him king.
Då ville de göra honom till en kung.
They, those people wanted the same kind of kingdom that modern theologians want.
De människorna ville ha fått till stånd samma typ av jordiskt tusenårsrike som moderna teologer idag arbetar för.
Modern theologians want a king who feeds all the hungry in this world.
Moderna teologer vill ha en kung som när alla de hungriga i denna världen.
They want a king who will not let anything evil ever happen.
De vill ha en kung som inte tillåter att något ont någonsin händer.
And what they do not learn to understand that it is God's wrath that comes upon sinners, which is the cause of these things.
Vad de aldrig lär sig att förstå att det är Guds vrede över synden som orsakar det onda.
These Bible passages certainly show that the kingdom of our Lord is not a visible earthly kingdom.
Dessa bibelställen vi har refererat till visar säkerligen tydligt för er att Guds rike är icke ett jordiskt rike som kan ses med vanliga jordiska ögon.
How can it be the business of the church then to establish such a perfect social order?
Hur kan det då vara kyrkans uppgift att försöka grunda ett perfekt yttre samhälle?
When Jesus so clearly said that my kingdom is not of this world.
När Jesus så tydligt har sagt att mitt rike är icke av denna världen.
The second thing that must be understood very clearly if we are to understand the mission of the church.
Det andra som vi måste försöka förstå tydligt för att förstå vad kyrkans mission innebär,
is the nature of the Christian gospel,
är vad det kristna evangeliet innebär.
Many modern theologians also do not know what the gospel is anymore.
Många moderna teologer vet inte heller vad evangelium är för någonting.
Even some theologians who want to be conservative,
till och med några teologer som vill vara konservativa,
often say some very foolish things in this matter.
Säger många dåraktiga saker i detta stycke.
I remember hearing one very fine conservative Lutheran pastor say some years ago.
Jag kommer ihåg hur en mycket fin konservativ luthersk präst uttryckte sig för några år sedan.
That there is no point in preaching the gospel to people whose stomachs are empty.
Han sa att det är ingen idé att predika evangelium för sådana som har en tom mage.
First we should give them something to eat.
Först måste vi ge dem någonting att äta.
And then we can preach the gospel to them.
Och sedan kan vi predika evangelium för dem.
But when people are dying of hunger,
men när människor dör av hunger,
when people are in trouble of any kind,
när människor är i någon form av svårigheter,
then above all other times they need the comfort of the gospel which assures them of God's love and Jesus' forgiveness.
Då behöver de ju mer än någon i något annat tillfälle höra Guds evangelium som ger dem tröst och försäkrar dem om Guds nåd i Kristus Jesus.
But at least a man who speaks in that way still sees that there is a difference between preaching the gospel and feeding the hungry.
Men den som talar på detta sätt ser ändå en viss skillnad mellan evangelium och detta att ge mat åt en hungrig.
But today many theologians define the gospel as good news for any bad situation.
Men idag så definierar många moderna teologer evangelium som det glada good news
for any bad situation.
Som de glada nyheterna i varje dålig olycklig situation.
So if the bad situation is hunger,
så om den dåliga situationen är detta att man är hungrig,
then the good news or the gospel is that there is a place where you can find food.
Då är evangelium detta. Dit kan du gå för att få mat.
If the bad situation is sickness,
om den olyckliga situationen är sjukdom,
the good news is that there's a hospital around the corner.
Då innebär evangelium det finns ett lasarett runt hörnet.
If the bad situation is that you don't have a nice house to live in,
om det olyckliga är du har ingen bra bostad,
then the good news is that there's a government program to help you build a house.
Då skulle evangelium vara det att regeringen har nu beslutat att det blir möjligt för dig att bygga ett nytt hus.
And so the gospel has nothing whatever to do anymore with the forgiveness of sins.
På detta sätt så kommer evangelium inte längre att ha någonting med syndernas förlåtelse att göra.
In the Sunday school teacher's manual, in a Sunday school teacher's manual published in the Missouri Synod,
i ett söndagsskolmaterial som är publicerat av Missouri Synoden,
it was said that when Jesus came into the world he did not come to save souls but he came to heal bodies.
Heter det, när Jesus kom till världen så kom han icke för att frälsa själar utan för att bota kroppar.
But again, we must get our definition of the gospel from the Bible.
Men om igen, vi måste lära oss att förstå vad evangelium är utifrån Bibeln.
And we remember that Jesus said that we should not ask what shall we eat or what shall we drink or wherewithal shall we be clothed.
Och vi kommer ihåg Jesus sa vi ska inte fråga vad ska vi äta, vad ska vi dricka, hur ska vi få kläder att kläda oss med.
You remember that at the beginning we said that the word mission means sending.
Ni kommer ihåg att vi i början sa ordet mission betyder sändning.
And we know what Jesus said when he sent out his disciples.
Och vi vet vad Jesus sa när han sände ut sina lärjungar.
In every one of the four gospels,
i alla de fyra evangelierna,
toward the end of the gospel, after the resurrection of the Savior,
efter det att vi har läst om Jesu uppståndelse,
we read about these instructions of the Lord Jesus in some way.
So läser vi om de instruktioner som den uppståndne Jesus gav sina lärjungar.
You know many of those passages by heart.
Du känner förmodligen många av dessa verser utantill.
In Matthew 28, Jesus says,
i Matteus 28 säger Jesus,
go ye therefore,
gå därför ut.
He's sending them out.
Han sänder ut dem.
Go ye therefore and make disciples of all nations.
Och gör lärjungar av alla nationer.
Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
And teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you.
Och lär dem att iaktta allting vad det är som jag har befallt eder.
In the last chapter of Mark,
i Markus sista kapitel,
Jesus says, go ye into all the world and preach the gospel to every creature.
Gå ner ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat.
And in the last chapter of Luke's gospel,
och i sista kapitlet i Lukas,
we have even a clearer word than this.
Har vi ännu tydligare ord.
There it is said that Christ needed to suffer and to rise again from the dead.
Där heter det att Jesus måste lida och dö och uppstå igen från de döda.
And Jesus himself is saying this.
Jesus själv säger detta.
In order that repentance and remission of sins might be preached in his name among all nations.
För att omvändelse och syndernas förlåtelse i hans namn ska predikas för alla nationer.
And you remember what he said in the 20th chapter of John.
Och ni kommer kanske ihåg hur det står i Johannes sista kapitel.
There he came to his disciples after his resurrection.
Han kommer till sina lärjungar efter sin uppståndelse.
And he said, as my father has sent me, even so send I you.
Och Jesus sa det, precis som min fader har sänt mig, så sänder jag och eder.
He gave them a mission there.
Han gav dem en mission, en sändning.
And he said, whosoever sins you remit, they are remitted unto them, and whosoever sins you retain, they are retained.
Och han sa, den som ni förlåter synderna, dem är synderna honom förlåtna. Den som ni binder i synderna, han är bunden i dem.
So the mission of the church is to preach. The mission of the church is to preach the remission and the retention of sins.
Så kyrkans mission, det är att predika syndernas förlåtelse och kvarhållandet i synderna.
Or in other words, to preach the law and the gospel.
Med andra ord, att predika lag, att bli hållen kvar i synderna, och evangelium, syndernas förlåtelse.
To tell people that they are sinners who are lost without Christ.
Att tala om för människor att de är syndare som är förlorade utan Kristus.
But that they are redeemed and saved for all eternity in Christ.
Men att de är återlösta och frälsta för evigt genom Jesus Kristus.
There is not a single passage anywhere in the Bible.
Det finns inte ett enda ställe någonstans i Bibeln.
That gave the church any other work than the work of preaching the gospel and administering the sacraments.
De har givit kyrkan något annat uppdrag än just detta, att predika evangeliet och förvalta sakramenten.
We should, however, not forget.
Vi ska dock icke glömma.
That it is true that the church, as it proclaims God's word,
att det är sant att när kyrkan bär fram Guds ord,
will also teach its members to do everything that Jesus commanded.
Så lär hon också sina medlemmar att göra allt det som Herren har befallt.
Certainly, as Christians, it is our Christian duty to visit the sick.
Förvisso är det vår plikt som kristna att besöka de sjuka.
And in the language of the Bible, to visit the sick does not only mean to go and see them once in a while.
Och enligt biblisk språk så betyder detta att besöka de sjuka inte bara det att hälsa på dem någon gång.
But it means to help them.
Utan att hjälpa dem.
See, God visited and redeemed his people, it says in the Bible.
Det heter i Bibeln att Gud, han besökte och hjälpte, förlossade.
And when we visit the sick, we should visit them and help them.
Och när vi besöker de sjuka så ska vi besöka dem och hjälpa dem.
It is very clear from the Bible that we are to feed the hungry.
Det är helt tydligt från Bibeln att vi bör ge mat åt de hungrande.
And I'm sure that there is not one single person here.
Och jag är säker på att det finns inte en enda här.
Who would not be willing to share his meal with a hungry neighbor.
Som inte är villig att dela sin måltid med en hungrig granne.
And if all people all over the world would share their food in that way.
Och om alla människor över hela världen ville dela med sig av maten på det sättet.
Much of the hunger in the world could be relieved.
Så skulle mycket av hungern I världen försvinna.
But Jesus tells us to feed the hungry.
Men lägg märke till att det är till oss som Jesus säger, ge mat åt de hungrande.
He does not say that the church should get after the government to force other people to feed the hungry.
Han säger inte att kyrkan bör gå till regeringen och ligga över dem och säga att nu måste ni se till att de hungrande får mat.
We should do that.
Vi ska göra det.
The church operates only with the word.
Kyrkan handlar endast genom ordet.
The state can operate with force.
Medan staten däremot kan handla genom våld, genom kraft.
The state can force you to share your food with the hungry.
Staten kan tvinga dig att dela maten med de hungrande.
It can force you through taxes to pay for the helping the sick.
Kan tvinga dig genom skatt att hjälpa sjuka.
But such help is not Christian, is not a expression of Christian love.
Men den typen av hjälp är icke ett uttryck för den kristna kärleken.
What we do for the poor and for the hungry and for the sick and for the ill-clad.
Vad vi gör för de hungrande, fattiga, sjuka och de som inte har kläder.
Is to be a free expression of our love for the Savior.
Ska vara ett fritt uttryck för vår kärlek till vår frälsare.
And when it comes to changing the structures of society.
Men när det kommer till detta att förändra strukturerna I samhället.
How do we know what is the best way of making improvements in this world?
Hur vet vi då vad som är den bästa metoden för att få förbättringar till stånd I denna världen?
If we try to change the structures of society,
om vi försöker förändra strukturerna I samhället,
how do we know that what we have afterwards is not worse than what we started with?
Hur vet vi då att det vi får senare inte är värre än det som vi hade när vi började?
When the apostle Paul and the other apostles died,
när aposteln Paulus och de andra apostlarna dog,
they left behind them a world in which there was slavery.
Så lämnade de efter sig en värld där det fanns slaveri.
But you remember how St. Paul dealt with slavery in the letter to Philemon.
Men du kanske kommer ihåg hur Paulus behandlar slaverifrågan I brevet till Filemon.
He did not write a letter to the Roman emperor to tell him that he should get rid of the system of slavery.
Han skrev inte ett brev till den romerske kejsaren och talade om för honom hur han skulle göra för att utrota slaveriet.
But he wrote to Philemon and told him that he was to treat his slave as his own son.
Utan han skrev till Philemon att han borde behandla sin slav som sin egen älskade son.
Onesimus was still a slave.
Onesimus var alltjämt en slav.
But he was a slave who was loved by his master.
Men det var en slav som var älskad av sin herre.
He was a slave who was treated as his master's son.
Det var en slav som blev behandlad som sin herres son.
Would you not rather be that kind of slave than to be a free man in a system which shows no love?
Skulle du inte hellre vilja vara en slav åt en sådan herre än att vara en medlem I ett kanske socialistiskt samhälle där det inte finns någon kärlek?
What we need to remember is that the only way conditions in the world can be improved.
Vi vet att enda sättet att förbättra situationen I världen
is that the hearts of men must be changed.
Är att människans hjärta blir ändrat.
An American theologian by the name of Reinhold Niebuhr,
en amerikansk teolog som heter Reinhold Niebuhr,
wrote a book called Moral Man in Immoral Society.
Har skrivit en bok som heter Moraliska människan I ett omoraliskt samhälle.
In that book he makes the point that if only we could change the structure of society.
I den boken går huvudtanken ut på detta att det enda sättet att förändra samhället,
which are immoral,
är ett samhälle som är omoraliskt.
Then we will make this world a better place to live in and establish the kingdom of God. Then we will make the world a better place to live in.
Om vi kan ändra det, då får vi ett samhälle som är bättre att leva I.
And establish the kingdom of God.
Och då kan vi etablera Guds rike.
But we are not troubled with moral man. Our trouble is not moral man in immoral society.
Men problemet är ju inte detta att vi har en moralisk människa I ett omoraliskt samhälle.
But our problem is that we have immoral men in this world.
Utan problemet är ju detta att vi har omoraliska människor.
Our problem is that men are born in sin.
Problemet är ju detta att människan är född i synd.
Our problem is that men's hearts are depraved and corrupt.
Problemet är ju detta att människans hjärta är depraverat och korrupt.
And there is only one way to change that.
Det finns bara ett sätt att ändra detta.
And that is to preach the gospel of the love of Christ.
Det är att predika evangelium om Kristi kärlek.
When I look at you people,
jag ser på er,
and I know that you believe the same thing that I believe.
Och vet att ni tror just detsamma som jag tror.
Even though I know little else about you.
Even
though I know very little else about you.
Även om jag vet bara ytterligare lite grann om er.
I know that I love you above many, many people in my own country.
Så vet jag ändå att jag älskar er långt utöver det som jag kan älska många, många landsmän i mitt land.
Because I know that you are faithful to the same Savior.
Så jag vet att du är trogen till samma frälsare.
You belong to the same family of God.
Du tillhör samma Guds familj.
You love that same word.
Du älskar samma ord.
And you know that your sins are forgiven through the same blood through which my sins are washed away.
Och du vet att du är, dina synder är förlåtna genom samma dyra blod genom vilket mina synder är borttvättade.
And so every Christian can say with the Lord Jesus.
Och därför kan varje kristen säga med Herren Jesus.
These are my brothers and my sisters and my father and my mother.
Dessa är mina bröder och systrar och min moder.
That is the kingdom of God here on earth.
Det är Guds rike här på jorden.
And what other thing that we should not forget?
Och en annan sak som vi inte bör glömma.
Is that Christianity is an other world religion.
Att kristendomen är icke en denna världens religion.
Christianity believes, where it is real Christianity, that there is a heaven and that there is a hell.
Om det är verklig sann kristendom så tror man att det finns verkligen en himmel och det finns ett helvete.
And if we know that there is a hell to which sinners and unbelievers go.
Och om vi verkligen vet, inser att det finns ett helvete till vilket det otrogna, det icke-troende syndarna går.
Then surely we will know also that the most important thing that we can do for men.
Då vet vi förvisso också att det allra viktigaste som vi kan göra för människor.
Is to bring them the news of how they can be saved from hell.
Är att föra till dem de glada nyheterna om hur de kan bli frälsta undan helvetet.
I once visited a lady.
En gång besökte jag en dam.
Whose name had been given to me by one of our pastors as a possible prospect for my congregation.
Vars namn jag hade fått av en av våra pastorer som en dam som kanske ville bli medlem i vår församling.
And in the conversation with her,
och medan jag talade med henne,
I said to her that if she believed what she had just told me, she would surely go to hell.
Så sa jag till henne att om hon verkligen trodde det som hon just hade sagt till mig, så kommer hon förvisso att gå till helvetet.
And she looked at me in a funny way, in a strange way.
Hon tittade på mig på ett underligt sätt.
And she said, "You really believe that, don't you?"
Hon sa till mig, "Och du tror verkligen på detta, inte sant?"
And I said, "Yes, I do."
Ja, det gör jag verkligen.
And she said, "If you really believe that, you ought to be here trying to convert me."
Då sa hon, "Men om du verkligen tror det, då borde du verkligen vara här för att försöka att omvända mig."
That woman was an unbeliever.
Denna kvinna var icke-troende.
But she knew something that many Christians often forget.
Men hon insåg en sak som många kristna ofta glömmer.
If I really believe that many of my neighbors out there in the world are on the way to eternal damnation in hell.
Om jag verkligen tror att många människorna där ute i världen är på väg mot helvetet och den eviga fördömelsen.
I will surely know that the most important thing that I can do for them.
So borde jag förvisso veta att det allra viktigaste som jag kan göra för dem.
That the best way I can express my love for those people.
Det bästa sätt på vilket jag kan ge uttryck för min kärlek.
for them.
Is to bring them the good news that says that through Jesus' blood they are redeemed from eternal damnation.
Är att föra till dem den glada nyheten att genom Jesu blod är de återlösta, räddade undan fördömelsen.
So many people think that it is love and kindness to pat such people on the back and to tell them to believe what they want to believe.
Många människor tror att kärlek mot sådana människor, det är att vara vänlig och smeka dem medhårs, klappa dem på ryggen.
And tell them that they can believe what they want.
Och säga, ni kan tro precis vad ni vill.
But every such pat on the back is a push into hell.
Men varje sådan vänlig klapp på axeln är en knuff emot helvetet.
Do we want to do that to our fellow men?
Vill vi verkligen göra det mot våra medmänniskor?
And we know also that there's a heaven.
Men vi vet också att det finns en himmel.
And we know that there we will be with the Lord Jesus forever.
Och vi vet att vi kommer att få vara där för evigt med vår Herre Jesus Kristus.
And we know that the Lord Jesus has earned that everlasting life for every person on earth.
Och vi vet att Jesus har förvärvat detta eviga liv för precis varje människa på jorden.
Can you think of anything more important for the church than to do what Jesus said it should do?
Kan du tänka dig något viktigare för en människa än att göra det som Jesus har befallt oss att göra?
He said, preach the gospel to every creature.
Han sa, predika evangelium för allt skapat.
He said that repentance and remission of sins should be preached in his name unto all nations.
Han sa, omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla nationer.
That is the mission of the church.
Det är kyrkans mission.
That is what Jesus sent the church into the world to do.
Det är det kyrkan har det Kristus har uppdragit åt kyrkan att göra.
If we can help our neighbor along the way with food and drink and clothing or in any other way.
Om vi kan hjälpa vår nästa med kläder och mat och dryck. Och allt annat som kan behöva yttre mening.
We will surely do that.
Så ska vi göra det.
But what we want to do above all else.
Men det som vi vill göra över allt annat.
Is to take them by the hand.
Och att ta dem i handen.
And ask them to come with us to the cross of our Savior.
Och be dem om att komma med oss till frälsarens kors.
And there stand under the precious blood which can also wash away their sins.
Och stå där under Kristi dyra blod, det som kan tvätta bort all synd.
In that way we will do what Jesus wants us to do.
Så gör vi det som Jesus vill att vi ska göra.
God help us do it.
Gud hjälp oss att göra det.
Through his Holy Spirit.
Genom sin helige ande.
Amen.
Herre, hjälp oss att icke glömma denna undervisning ifrån ditt ord. Skriv den in i våra hjärtan. Amen.